Jag fick frågan här strax innan gudstjänsten. Hur kom det sig att du valde den här texten? Den är ju jätteknepig. Jag parafraserar lite. Och jag sa det att det är där vi är just nu. Vi följer ju liksom Korintherbrevet. Och då hamnar man så där ibland i texter som man kanske inte väljer om man bara liksom får plocka fritt. Så. En del av er kanske har läst texten för idag. Det är första Korintherbrevet 7:25-40. I min bibel så står det en överskrift där som heter om ogifta och änkor. Men Guds ord, vet ni, det är alltid tidlöst och det är alltid relevant. I alla tider och för alla omständigheter. Så jag tror att Gud har någonting att ge oss även ur den här passagen idag. Som faktiskt relaterar till våran tid och vårat liv och liksom hur vi prioriterar, hur vi väljer att leva livet. Vad är det egentligen för grundprioriteringar vi har att leva med? För det handlar lite om det. Vi ska ta och läsa den här texten, den är ganska lång, men jag läser den. Första Korintherbrevet 7:25-40. I fråga om dem som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag kan ge ett råd tack vare den tilltro som Herren i sin barmhärtighet har visat mig. Jag anser alltså detta vara bäst i den svåra tid som nu är inne. Det är bäst att leva på det viset. Är du bunden vid en kvinna, sök då inte att bli löst. Har du blivit löst från en kvinna, sök då inte att finna någon annan. Men om du gifter dig är det ingen synd. Om den ogifta kvinnan gifter sig är det ingen synd. Men de som gör så kommer att få det svårt här på jorden. Och jag vill inte kräva för mycket av er. Men det säger jag, bröder, tiden krymper. Även det som har en hustru måste nu leva som om de ingen hade. Och det som gråter som om de inte grät. De som gläder sig som om de inte glädde sig. Och de som köper något som om de inte fick behålla det. Och de som lever i världen som om de inte levde av den. Ty den värld som nu är går mot sitt slut. Och jag ser helst att ni slipper bekymra er. Den ogifte tänker på vad som hör Herren till, hur han ska vara Herren till lags. Men den gifte tänker på vad som hör världen till och hur han ska vara sin hustru till lags. Och det gör honom kluven. En ogift kvinna eller flicka tänker på vad som hör Herren till, på att hon ska vara helig till kropp och själ. Men den gifta kvinnan tänker på vad som hör världen till och hur hon ska vara sin man till lags. Detta säger jag för er eget bästa. Inte för att lägga band på er, utan för att hjälpa er att leva anständigt och troget hålla fast vid Herren. Men om någon tycker att han handlar otillbörligt mot sin flicka när han ansätts av driften och inte har ett val, då får han göra det han vill. Han syndar inte. De får gifta sig. Men den som står fast i sin föresats och inte känner något tvång utan är herre över sin vilja och i sitt inre har bestämt sig för att låta flickan förbli orörd, han handlar rätt. Alltså den som gifter sig med flickan handlar rätt och den som inte gifter sig handlar bättre. En kvinna är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta sig med vem hon vill, bara det med en kristen. Men långt bättre är det för henne om hon förblir som hon är. Det är min uppfattning och jag menar att även jag har Guds ande. Det här är en lite knepig text. Vad ska vi få ut av det här? Vad är det Paulus säger egentligen? Säger han att vi inte ska gifta oss eller säger han att vi ska gifta oss? Eller vad säger han egentligen? Och varför och var, när är det här? Under vilka omständigheter? Och det finns väldigt mycket frågor man kan ställa sig utifrån den här texten. Och väldigt mycket att fundera på. Men om man tittar på texten i sin helhet så ska man se den utifrån vers 25 som är en nyckel. I vers 25 så skriver Paulus så här, och nu ska jag vända mig faktiskt till storbilden för den översättningen är lite bättre. Den är lite tydligare och förstår vad det faktiskt är han säger. När det gäller de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd som en som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Så vad Paulus säger här är att det här är inte lag och ny livsregel. Det han säger i hela den här passagen är ett pastoralt råd för hur vi ska välja att leva ut våra liv. Det är inte ett dekret, så säger Herren, så här ska ni göra. Nu är det här en lag som gäller för livet i Kristus. Så han gör en åtskillnad. Paulus ger ett vist pastoralt råd Och det är för en specifik tid eller en specifik omständighet. Det ser vi i nästa vers, i vers 26. Jag menar att i det svåra läge som nu råder är det bäst för människor att förbli som de är. Och vi vet inte vad det var för något läge han syftar på. Vi vet inte vad det rör faktiskt, för det säger han inte i texten. En del utläggare av den här texten hävdar att han syftar på ändens tid. Att Paulus var liksom övertygad om att Jesus skulle komma tillbaka väldigt snart i hans egen livstid. Och att det är ändens tid han syftar på. Det skulle också kunna vara så att han pratar om de motsättningar som fanns mellan judar och kristna i den här tiden. När Paulus själv reste runt på sina tidiga missionsresor så var det så att han kom till stad efter stad. Han gick oftast till synagogan och förkunnade budskapet om Jesus där. Jesus är Messias, den vi har väntat på. Han som skulle födas, han som skulle komma. Och Guds rike är nu här. Och vissa tog emot evangeliet, men de som inte gjorde det, de vände sig konsekvent väldigt hårt emot Paulus och fördömde honom som villolärare mot den judiska tron. För att han påstod att en man skulle kunna vara Guds son. Och det skulle också kunna vara en sån här, den hårda tid vi nu lever i, att det syftar på så att säga förföljelser mot de tidiga kristna församlingarna som kommer sig av att judarna instiftade uppror och upplopp på ställe efter ställe. Det skulle också kunna vara så att han syftar profetiskt på den förföljelse av kyrkan som var på väg i den här tiden att blåsa upp inom romarriket. Den hade inte börjat än. När Paulus skriver Korintherbrevet så har Neros tid vid makten inte börjat ännu. Hela den här, vet ni, historien med kristna som slängs inför lejonen på cirkus i Rom och sådär. Det hade inte börjat, men det kanske fanns på horisonten. Och det är möjligt att det är Paulus ser det här profetiskt och inser att här kommer att komma en tid som blir väldigt svår för Guds församling. Och det skulle också kunna vara så, hävdar en del utläggare, att han syftar på svåra tider i allmänhet. Alltså, genom kyrkohistorien så har kyrkan gått igenom tider av svårigheter. Antingen direkta förföljelser eller tider när det bara är svårigheter överlag. Den här världen ställer ju liksom, sätter käppar i hjulet för oss ganska ofta. Och där befinner vi oss nu. Det är svåra tider på många håll i världen, på många sätt. Det är svåra tider på många håll där det är krig. Det är hungersnöd på en del ställen. Det blir naturkatastrofer av klimatkris och så vidare bortåt på olika ställen i världen som kanske har varit trygga tidigare. Det finns mycket av det här att det är en orolig tid. Och jag tror att vi behöver inte specifikt veta exakt vilken av de här som Paulus syftade på för att kunna ta till oss hans goda pastorala råd. Jag tror det är giltigt för alla de omständigheterna. Både att liksom världen i stort går igenom en tuff tid, så är det här värt att tänka på. Men också specifikt när församlingen blir utsatt för förföljelser. Att det här är ett livsråd att kunna ta till sig. Att tänka i de här termerna. Vad är det då han säger egentligen? Jo, det första Paulus slår fast i den här texten, det är att det finns andliga fördelar med att leva ett liv som ensamstående. Han går så långt som att säga att när det gäller tider som är svåra så är det bättre att leva ensam än att vara gift. Normalt sett så är det ju tvärtom. I Bibeln överlag så talas liksom äktenskapet om som en välsignelse. Och barn, framförallt barnafödande, talas om som en välsignelse. En välsignelse från Herren. Här har vi mycket i vishetslitteraturen, Ordspråksboken bland annat. Som pilar i en hjälteskogare barn som man får vid unga år. Det är sån här klassiskt ordspråk liksom, som talar om det välsignade i att ha familj och vara fäder och mödrar. Så det kan man säga är ju liksom grundinställningen som hela Bibeln ligger på. också utifrån första Mosebok där Gud ger Adam och Eva befallningen. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll världen och lägg den under er. Eller ha herravälde över världen. Så att det finns någonting där i knutet till att liksom grundtanken och grundplanen för Guds skapelse är att familjen är kärnpunkten. Och det är där som vi är tänkt att finnas och verka. Men i den hårda tid som nu är, det syftar ju också på att världen inte är precis som Gud hade avsett den att vara i skapelsen. Det finns ju en brutenhet och en brustenhet som kom in i världen med syndafallet. Som gör att Guds ursprungliga plan inte alltid följs. Och det är därför hela frälsningshistorien finns där. Så att säga, Gud griper in, Gud återupprättar. Gud är med och för historien framåt emot en fullständig upprättelse i slutet. Men i den här processen så finns det tider och stunder där det här förhållandet blir omvänt. Att det faktiskt blir visare, eller med Paulus ord, bättre att leva ensamt än att leva med en familj. Han ger några exempel på det här. Och det första exemplet han ger det är att det här, att det är bättre att leva ensamt. Det gäller för de som har fått celibatet som gåva och har full fred och frihet i att ha det som sitt kall. Han använder ord som att om du utsätts eller om du ansätts av begär så ska du gå och gifta dig. Det är inte alla förunnat att kunna ha fått nåden att leva ensamt och ha frid i det. Utan en del lever i en slags ofrivillig ensamhet som liksom aldrig någonsin kommer igenom till att det blir fridfullt. Man landar liksom aldrig någonsin i att det här Gud har kallat mig in i. Nej, jag känner, det här är fel. Jag känner inte kallelsen att leva själv. Jag saknar någonting. Jag vill ha en tvåsamhet. Liksom. Det finns någonting där som är ett ständigt begär som aldrig plockas bort. Och där säger Paulus att då har du inte kallelsen till att leva det ensamma livet. Och då kommer det att bli ett problem för dig. Och det är inte de människorna som han specifikt vänder sig till, utan han vänder sig till dem som i Guds nåd har fått friden att antingen har gått in i, så att säga, som änka eller änkeman och säger, men jag har levt mitt tvåsamhetsliv och nu har jag landat här i mitt änkestånd. Och är i Herren så har jag frid med vart jag har hamnat någonstans och jag kan gå vidare tillsammans med Herren. Jag behöver inte liksom söka mig tillbaka till det som var. Även om sorgen och saknaden kan vara stor efter den man har förlorat så har man liksom ändå landat i att jag är enka eller enkeman med värdighet och nåd från Herren. Kunna vila i det. Eller de som aldrig har liksom haft den här längtan eller som har haft den men den har liksom fått lov att ebba ut. Att jag är till freds. Jag är nöjd med vart Herren har satt mig. Och jag är kallad att verka som ensamstående där jag är. Till de människorna vänder sig Paulus och säger att det finns en fördel och en välsignelse i det tillståndet. Och en av de saker som han gör åtskillnad på det är att i ett äktenskap och med en familj så följer ändrade prioriteringar. Vi går till vers 32 till att börja med. Så ger han där exempel på hur prioriteringar ändras när man lever i tvåsamhet istället för ensamhet. Jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Paulus säger alltså att den som är gift har mer bekymmer än den som är ogift. Ja. Hur många vet att det är sant? Ja, men det är sant. För att helt plötsligt så har du inte bara dig själv att ta hand om. Och där kanske generellt och överlag så tror jag att det är tänkt att det ska vara så att det väger ännu tyngre på män än vad det gör på kvinnor. För män har en kallelse, en biblisk kallelse att vara, så att säga, bära ett ansvar på det sättet att se till att försörja. Och det där försörjningsskapet, även om det kan finnas många relationer där liksom kvinnan tjänar mer än mannen, det handlar inte om det, utan det handlar om så att säga, vem känner tyngden av att se till att allting funkar när det gäller att försörja. Det landar ofta på mannen. Och då, det finns ett bekymmer i det där. Man bekymrar sig, hur ska det gå? Och för kvinnan är det moderskapet som är bekymret. Det hänger ihop med syndafallet, att med vånda och smärta ska du föda dina barn. Det är liksom det, syndens verkningar i kvinnans liv handlar ofta om relationerna. Hur ska det gå med mina barn? Hur ska det bli när de växer upp? Hur ska de kunna få ett bra liv? Det handlar mycket kring det generellt. Så. Och de där bekymren, de har man ju inte om man är ensam. Då har man sig själv att ta hand om. Bara liksom man får se till att man själv överlever. Och jag vet inte hur det är med dig, men det är väldigt mycket lättare för mig själv att lida än att se min familj lida. För ni som har familj, vet hur det är? När någon i närheten är sjuk så är det liksom på ett sätt jobbigare än att man är det själv. För man är hjälplös, man kan liksom inte hjälpa till. Den som själv lider är liksom där i sitt lidande med Gud och det är vad det är. Men som att sitta bredvid och se någon lida, det gör på något sätt gör det liksom ondare i själen och hjärtat. Det är också ett bekymmer som läggs till omsorgen om den andra som blir djupare i en sån tvåsam relation. Den ogifte tänker på det som hör till Herren och hur han ska glädja Herren. Den gifte tänker på det som hör till världen. Och hur han ska glädja sin hustru. Vi kan gå vidare och ta nästa också. Och så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan och jungfrun tänker på det som hör till Herren. Att vara helig både till kropp och själ. Den gifta kvinnan tänker på det som hör till världen. Och hur hon ska kunna glädja sin man. Och det där är inte ett syndfullt beteende. Utan det ska vara så. Med familjebildandet, med äktenskapet. Så kommer ett visst mått av att man måste på ett större sätt ta hänsyn till världsliga saker än om man lever ensamt. Ibland brukar jag tänka att liksom, alltså det finns säkert utmaningar med att leva i kloster och vara munk eller nunna. Så jag har inte gjort det och varit det, så jag ska inte säga att jag sätter mig till doms över eller liksom säga så här är det. Men jag skulle kunna tänka mig att i många avseenden så är det väldigt, väldigt mycket enklare liv. Det finns andra typer av utmaningar, men i mångt och mycket så måste det vara mycket enklare. Här är jag i min cell med min bibel. Ja, kanske får jag mat, kanske får jag inte mat. Men jag behöver liksom inte bekymra. Det finns väldigt mycket mindre bekymmer. Det finns inte den här aspekten av att hur ska jag kunna behålla jobbet och få tillräckligt mycket pengar? Var ska vi bo någonstans? Hur ska vi kunna transportera oss? Och nu kom det ett barn till. Då måste vi ha större bil och då måste jag ha mer pengar till det. Och vi ska köpa blöjor. Och, ja. Ni som är föräldrar vet hur det där är. Det finns någonting i det där, att det finns ett mått av världsliga bekymmer som är rätt och riktigt att ha och som kommer med i familjebildandet. Och det är inte syndfullt. Det är rätt och riktigt att tänka på världsliga ting när världsliga ting innefattar att ens barn ska få mat. Det är liksom en del av att leva ut Kristus kärleken och Guds omsorg. Leva ut Guds försörjning och försyn på ett sätt till sina nära och kära. Men det är en ändrad roll jämfört med att vara ensam och kunna leva så att säga för Herren. Att tänka istället på hur kan jag maximera min tjänst i Guds rike? Att det blir liksom högsta prioritet. Det får det inte lov att vara om man är gift och framförallt om man har barn. Lever man i tvåsamhet så får inte arbetet i Guds rike lov att vara högsta prioritet. Därför att då skadar man sitt äktenskap och man skadar sina barn. Det finns gott om exempel på så att säga, stora kristna profiler som har misslyckats med den balansgången. Man har ägnat sitt liv åt sitt kall medan man har familj, fru och barn. Och så har fru och barn blivit lidande på grund av kallelsen på ett, på ett sätt som faktiskt inte ärar Gud. För det är inte Guds avsikt att ditt kall ska vara oförenligt med att vara en god far eller mor. Det kommer först. Det är den första prioriteten faktiskt. Att vårda sin parrelation och vårda sin äktenskap och att vårda sin familj, sina familjerelationer, går före att göra tjänst i Guds rike. Är du däremot ensam, då är tjänsten för Gud, oavsett vad du nu är kallad in i att tjäna i, din högsta prioritet. För vad ska det annars vara? Ja, då blir det ju dig själv, dina egna intressen och det du tycker är kul. Och den avvägningen är lätt att se, så att säga, vad som väger tyngst. Ska jag tjäna Gud eller ska jag tjäna mitt ego? Ja, den är lättare att se. Det blir liksom inga konstigheter. Där är jag kallad att tjäna Gud på ett helt annat sätt. Så att de som är ensamstående kan ostört ägna sig åt Herrens tjänst. Men bara om man har blivit befriad från begär. Annars kan bekymren bli jättestora. Det finns ju en del traditioner genom historien där man har krävt, så att säga, av ledarskapet att leva i ett påtvingat celibat. Det har sällan gått särskilt bra. För en del har det gått jättebra. En del individer har liksom haft den kallelsen och kunnat leva precis som Paulus, som själv levde i celibat och talar om det. Förmodligen så gjorde han det hela livet, vad vi vet i alla fall. Det verkar så när man läser hans brev, ända från första till sista liksom, pentaget han skriver. Och en del traditioner har man tagit fasta på det där. Det med Paulus, han levde i celibat. Vi liksom ser till att ledarskapet ska vara fria och obundna för att kunna ägna sig åt Herrens tjänst. Det har inte alltid funkat för alla individer, för en del har inte fått den nåden. Och då får fienden väldigt stort spelrum. Om man går runt och lever med ett outsläckligt begär efter gemenskap och närhet som man inte kan stilla på ett lagligt sätt inför Gud och inte får nåden att bli av med det och får det begäret borttaget ifrån sig. Ett helt orimligt krav att lägga på en människa. Att leva i påtvingad ensamhet ett helt liv när man inte har fått nåden och gåvautrustningen till det. Så att det är enbart för dem som känner att här har jag liksom landat i mitt kall. Då finns det här att man kan ostört ägna sig åt Herrens tjänst. Det andra vi kan konstatera är att Paulus säger att äktenskapet är gott, men det är bäst i fredstid. I krigstid så är det ganska besvärligt att vara gift. Om man liksom blir bortskickad i krig och är en ensamstående ung man eller kvinna som inte har några bindningar och sådär, då är man ute i striden, så liksom har man bara sig själv och sina kamrater i gruppen att ta hänsyn till. Men har man fru och barn som väntar där hemma, så är det någonting helt annat. Och så är det också liksom i den andliga striden. I tider av svårare förföljelse eller motstånd, eller när det liksom stormar och brakar runt omkring, så blir det svårare att välja rätt och göra rätt konsekvent när hänsyn måste hela tiden tas till de som eventuellt blir indirekt drabbade. Det kan bli så som en fråga, till exempel, ska jag gå in i den här tjänsten för Herren? Ja, det kommer innebär en risk för svår förföljelse för min familj på ett eller annat sätt. Ja, då måste ju det liksom vägas in på något sätt i ekvationen. Så det blir svårt. Men Gud ger nåd för båda de här två vägarna. Gud ger vissa nåd för vägen att vandra ensam. Och vissa nåd för vägen att vandra i tvåsamhet. Och det Paulus säger till korintierna, det är: ha frid i att stanna där du blev kallad. Sök inte att ändra på dig. Bara för att det blir hårt och jobbigt att ha liksom en familjerelation, fly inte från det då. Och liksom, nej, men det är bäst jag skiljer mig, för då kan jag vara en effektivare pastor. Nej, Så funkar det inte. Du har liksom verkligen svikit ditt uppdrag om man går den vägen. Utan förbli där som du är kallad och finn nåden för Herren att vara där Gud har placerat dig. För det är så att både äktenskap och celibat kan vara stora välsignelser om Gud får fylla dem. Men båda kan också vålla lidande och problem om vi fyller dem med ego, egocentrism och själviskhet. Om vi har ett äktenskap mellan två stycken egoister som bara tänker på sig själva och inte sätter den andra främst, då blir det inget välsignelse. Inte dugg, faktiskt. Det blir bara nedbrytande och en destruktiv relation. Det finns gott om exempel på det. Varför säger Paulus att en kvinna som har blivit änka är fri att gifta sig så länge hon gifter sig med en kristen? Varför säger han den? För det säger han faktiskt som en befallning, en regel och inte som ett råd. Varför är det så? Jo, därför att Paulus har i sitt sinne kriterier för hur en kristen man ska uppföra sig och bete sig. Där finns en förväntan om självförnekelse, att var dag ta sitt kors och följa efter sin Herre. Där finns en förväntan om ett liv i ständig omvändelse, att kämpa emot sin synd som bottnar i själviskhet, högmod av guderi. Där finns en förväntan. Har du tagit dig titeln att jag är en kristen man? Då finns en förteckning av egenskaper som följer med den titeln, som förväntas finnas där. Och som Paulus tänker på när han ger den här befallningen. Och säger att om du finner en man som fyller de kriterierna, då kommer det att bli väl. Då kommer det bli välsignat, det här äktenskapet. Men om mannen, eller kvinnan för den delen, inte uppfyller de här förväntningarna som kommer med att ta på sig namnet att vara en kristen, och inte lever i det utan så att säga framhärdar i sin synd och vägrar omvända sig, då kan äktenskapet bli en hemsk boja faktiskt. Det kan bli destruktivt och nedbrytande till den grad att det inte finns något annat att göra än att upplösa det. För att den ena parten i det här förbundet har gått in i det med falska premisser. Man har gått in och utgett sig för att vara något som man sedan inte lever upp till vara. Det handlar inte om att man skulle vara liksom på något sätt perfekt eller fullkomlig. Vi har alla massa brister, vi misslyckas och sådär. Utan det frågan är, vad gör jag med mina misslyckanden? Hur förhåller jag mig till dem? Försöker jag så långt det är möjligt kommer an på mig att ta avstånd från de här misslyckandena och omvända mig ifrån dem, även om de är repetitiva. Även om jag trillar i samma hål igen, klättrar jag upp ur hålet eller sätter jag mig bara där i hålet och tycker att så här är jag och så bara kastar lera på mig själv. Där är liksom den avgörande punkten, lackmustestet för om någons bekännelse till den kristna tron faktiskt levs ut i livet också, eller om man bara är en hycklare. Det handlar inte om resultatet utan om vilken kamp man lägger ner för att försöka nå ett resultat. Hur väljer jag i mina svåra stunder att göra? Välkomnar jag bara min synd och kapitulerar inför den och säger att det blir inte bättre än så här? Eller går jag till Gud med och säger, Herre förlåt mig, jag ramlade i det där hålet igen. Tusende gången kanske, men jag vill inte vara där. Herre, hjälp mig. Ta mig härifrån. Jag ber om förlåtelse, jag ber om omvändelse och nåd. Men så kan det också vara om man lever ensam. Om man lever ensam med egocentrism och själviskhet, då blir du inte till gagn för Guds rike på något sätt, som sätt och vis. Om man bara tänker på jag, mig, mitt och mina hela tiden och utgår ifrån, vad känner jag? Vad vill jag? Tycker jag det här är roligt? Har jag lust till det här? Är det kul? Får jag uppmärksamhet i den här kallelsen? Blir jag sedd? Omtyckt? Älskad? Känns det bra? Klappar det mig medhårs? Så. Ja, men om de där sakerna får styra vad vi väljer att lyssna till när Gud säger, då blir det ju lika mycket haveri som ett trasigt äktenskap. För att du kommer inte att gå den vägen som Gud har avsett för dig att vandra. För hans väg, den är inte lätt. Det kristna livet är verkligen en dans på rosor. Har du kastat ut rosor på ett dansgolv någon gång och dansat på dem, så vet du att då får du taggar i fötterna. Det är fruktansvärt ont. Men på det viset så är det kristna livet också en dans på rosor ibland. Det finns nåd, det finns godhet, det finns mycket glädje, det finns frid, det finns kärlek. Men det är mitt i lidanden och umbäranden. Se bara på Paulus, hans egna liv. Lider skeppsbrott och blir överföljande av rövare på vägen och blir piskad och utlämnad, hånad och förtalad och stenad nästan till, ja precis, stenad till döds, och så återuppväcker de honom, han går tillbaka in i stan och fortsätter att predika. Alltså det finns någonting i det där som är inte att vi söker lidande, men att vi liksom får vara beredda på att faktiskt försaka lite. Det kostar lite att följa Jesus. Den som inte hatar sin mor och sin far och även sitt eget liv är inte värd att tillhöra mig. Går han så långt som att han säger Jesus. Och när han säger hata där, så menar han värderar lägre än. Om du inte sätter Guds vilja för dig och plan för dig och avsikt med dig och hans handlande med dig högre än dina egna önskemål och längtan och allt vad du nu själv vill, då har du en prioriteringsproblematik. Det innebär inte att du har gått miste om någon frälsning eller något sånt där. Det är inte det han säger, utan det handlar om, så att säga, lever du ditt syfte eller lever du något annat? Sen finns det nåd. Det finns nåd och förlåtelse och försoning, och Gud är liksom inte färdig med dig för att du misslyckas för 85:e gången. Det handlar inte om det, men det handlar om vad har jag för grundinställning i livet? Vems prioriteringar är det egentligen som väger tyngst? Är det mina? Eller är det Guds? Är det någon här som inte har 168 timmar i sin vecka? Nej. Nej, för vi har alla 168 timmar i vår vecka. 7 dygn, 24 timmar varje dygn, 168 timmar. Så vad du väljer att fylla dem med avslöjar ju på något sätt vad du prioriterar på riktigt. Det är bara att gå över sin kalender och titta bakåt och titta, vad har jag lagt i den där? De senaste 168 timmarna, sen vi var här sist, vad har jag gjort då? Ja, jag har sovit en stund, ja, men det behöver jag göra. Jag har ätit en stund och jag har förhoppningsvis duschat några gånger och sådär. Men sen då? Vad har jag gjort med resten av tiden? Naturdokumentärer på Sveriges Television. 15 timmar. Spela sudoku. 8 timmar. Scrollat i telefonen, ja. Scrollat i telefonen i 100 av de här 168 timmarna på Facebook. Jag kan ju göra en bekännelse. Jag scrollar också för mycket på Facebook. Så jag predikar också till mig själv. Det här är faktiskt något som jag brottas med. För att det är sån här konsekvens av att jag har haft en utbrändhet. Och så har jag hamnat i sån här dopaminberoende, vet ni. När man liksom bara, man gör det bara för att det inte känns lika jobbigt att låta bli. Då kom jag så här, jag scrollar. Så kom det upp en post. Hur många av er har sett eller hört talas om filmen om Sagan om ringen av Tolkien? Det finns en karaktär där i som kallas för en Balrog. Det är någon slags avgrundsande. Då kom det upp ett meme med en sån här text, bild med text. Gratulerar, du har scrollat så djupt ner i Facebook att du har hittat en Balrog. Här får du den. Jag tog det som ett tecken från Herren. Jag la ifrån mig telefonen. Scrollade inte mer den dagen i alla fall. Nej, men det finns någonting i det där, att liksom, vad väljer jag? Och ibland så är det bra att göra räkenskap med sig själv och säga, vänta nu, de här senaste 168 timmarna, hur mycket av dem gjorde jag faktiskt något som inte var för mig själv? Och jag får ju hålla upp handen och säga att min kalender ser inte alls så full ut som den borde kanske gjort. Sen får man ha nåd med sig själv. Ibland så är kanske det mest andliga du kan göra är att lägga in en vila middag. Klockan 11 till 12 ska jag sova på lördag. Ja, så gör du det. För det kanske är det mest andliga du kan göra där. Så det handlar inte om någon slags prestationsångest eller att göra mycket eller att göra lite. Utan det handlar om så att säga, vad är det för prioriteringar jag har? Tänk på vilodagen så att du helgar den till exempel. Det är ett gott bud att följa. Liksom. Ja, men idag ska jag inte göra någonting, jag ska vara stilla. Men det innebär att jag också inte då ska scrolla på Netflix eller på Facebook. Om vi skulle applicera det här på livet här och nu då, de här principerna och råden som Paulus ger. Ja, då hamnar vi i de här 168 timmarna. Men vi kan också ställa oss frågan, vad matar jag mitt ego med? Vad gör jag i mitt liv som så att säga stryker mig själv med hårs? Som gör att jag känner mig lite mer bekväm med att vara kvar där jag är. Det är en bra fråga att ställa. Vad gör jag i mitt liv som egentligen bara matar mitt ego, min själviskhet? Min liksom, men jag är värd det här, jag unnar mig. Unna dig. Göteborgska. Mm. Det kanske är bra att unna sig någonting ibland. Men om det liksom blir en stor del av livet. Då tror jag att vi missar mycket av vart vi är på väg någonstans. Och vad Gud har kallat oss till. Vart någonstans är jag självisk? Vart någonstans i mitt liv gör jag saker som egentligen bara gagnar mig själv? Ibland kan de se väldigt heliga ut. Men jag gör det bara för att få uppmärksamhet eller för att få beröm eller för att känna mig bra. Eller det är liksom egentligen ingen. Det finns egentligen inget djupare syfte med det. Även så att säga, till synes heliga vanor kan vara av den saken slaget att jag faktiskt gör dem för att jag mest för att det känns bra. För mig. Jag skulle aldrig göra det om det inte kändes bra. En annan applikation som man kan ta av den här undervisningen det är att alla behöver en familj, även den som är ensam. Alla behöver faktiskt ha en familj. Så lever man i ensamhet. Det finns inget som är så destruktivt för människan som ofrivillig ensamhet. Alltså att vara ensam när man inte har något val. Och därför så behöver var och en som lever utan en familjerelation, så att säga naturligt, ha en familjerelation någon annanstans. Och omvänt då, om du är ett tvåsamt par och har en familj, så är en av dina skyldigheter inför Gud faktiskt att öppna upp den och tillåta någon annan att vara en liten del av din familj. Vem är din plus ett? Men vi har gott om exempel ibland så här på människor som ofta har människor hos sig. Många här som är väldigt frikostiga med det och liksom tar sig an människor. Och vi har gott om exempel på en del som lever ensamma som har eller har haft liksom en familj, en tillhörighet. Men det här är min extra familj. Jag behöver liksom någon att prata med eller någon att vara med. Eller jag behöver lite sällskap. Så vet jag vart jag kan vända mig. Och det där är väldigt gott. Det finns någonting som är behagligt för Herren i att göra så. Du som lever i ett äktenskap, lev för Herren i ditt äktenskap. Det är också en applikation man kan göra i dagens liv. Liksom. För du har plikter och skyldigheter och prioriteringar som påverkas av att du lever i ditt äktenskap. Men de är inte emot din partners ego. Du är faktiskt inte ålagd att stryka din partners ego medhårs. Så är jag lille gubben, det blir nog bra. Utan du kan fortfarande leva för Herren och göra Guds tjänst i ditt äktenskap eller i din familj. Och betjäna på det sättet att man faktiskt liksom gör och är Jesu händer och mun. Och talar och beter sig på ett sånt sätt som, som kanske både utmanar, förmanar och tröstar och tar hand om, men inte liksom för att tillgodose det själiska eller det själviska, utan för att tillgodose andlig tillväxt. Hur kan ni som familj tillsammans tjäna Herren? Vilken tjänst kan vi göra liksom ihop för att vi är en familj? Och det kan vara något sånt som att öppna upp sitt hem för att ta emot någon som behöver en familj. För en timme eller en dag eller ett år eller ett liv. Det beror på hur det ser ut. Om man ska sammanfatta det här och göra någon slags slutsats, vad är det liksom Paulus, vad är kärnpunkten i det han säger, så hittar vi det i vers 30 och 31. Där är liksom själva kärnpunkten i det han säger. Vers 30 börjar med. Gå tillbaka till vers 29 så börjar vi där för att få lite kontext. Det säger jag, bröder, tiden är nu kort. Nu måste även de som har en hustru leva som om de inte hade det. Och de som gråter som om de inte grät. De som är glada som om de inte var det. De som köper något som om de inte fick behålla det. Och de som brukar den här världen som om de inte brukade den. Den här världens ordning går nämligen mot sin undergång. Lev som om inte. Det är någon slags kärnpunkten i Paulus budskap till oss i den här texten idag. Vi behöver fortfarande leva som om inte. För det där säger någonting om vilken prioriteringar vi har. Om du tänker efter så är tiden faktiskt kort för oss alla. Antingen så dör du och står ansikte med ansikte med Herren. Eller så kommer han tillbaks och hämtar oss alla och du står ansikte med Herren. Men hur den är så är ett människoliv ganska kort. Så vi behöver alla leva med den där som om inte. För vad är motsatsförhållandet? Jo, det är att leva som om vi skulle behålla saker för evigt. Vi lever med det där huset som om vi skulle bo där för all evighet. Och det där huset är så viktigt och den där hembygden är så viktig. Det finns människor, jag känner människor som lever så där. Liksom. Jag är så rotad här och min mormors mormors morförs moster byggde det här huset av en tändsticksask en gång i världen. Och sen så har släkten bråkat om det i generationer. Och det är så viktigt och det är så viktigt och det är så viktigt. Och hur ska det gå sen och sådär. Men det där liksom låser ju fast människor. Och det kan vara vad som helst. Det behöver inte vara en släktgård i Jämtland. Det kan vara vad som helst. Men att leva som om inte. Det gör ju att vi håller allting sånt väldigt löst. Det är bra att ha någonstans att bo. Lev livet i ljuset av evigheten. Vad är det egentligen som är viktigt? Att liksom tänka igenom de där prioriteringarna ibland. Det är också en slutsats av det Paulus säger. Lev livet i ljuset av evigheten så får vi våra prioriteringar i rätt ordning. Om du lever med en djup längtan som inte försvinner, då ska du inte härda ut och vara ensam. Då ska du göra något åt den situationen. Men det finns en gåva av celibat. Den kommer med frid och den kommer med nåd. Och den kommer med en kapitulation om att men Gud har faktiskt låtit mig hamna här. Och jag förtröstar på Herren. Han uppfyller mig. Och jag är till freds med att livet är där det är. Och det är en nåd, en godhet från Gud. Och du är kallad där du är. Oavsett vart du befinner dig någonstans i ditt liv så är du kallad där. Om du tillhör dem som förtröstar på Gud och har så att säga överlåtit ditt liv i hans händer, då får du lita på att han också har kallat dig där du är. Då har du en kallelse att verka precis där du finns och ingen annanstans. Och nu är verkligen en tid av oro. Det brakar och knakar lite varstans i världsordningen just nu. Då är det en bra tid att dra sig nära. Både varandra, men också Herren. Så den tanken vill jag skicka med dig härifrån idag. Dra dig nära Herren. Amen. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du alltid är relevant i alla tider och för alla stunder. Ditt ord är alltid levande och verksamt, vart vi än befinner oss, Herre. Vi tackar dig att vi får ta emot av dig. Och vi ber att få nåden att kunna göra det som Paulus talar om här. Att leva som om inte. Hjälp oss var och en att leva som om inte. Så att vi har rätt perspektiv på tillvaron. Det här är så flyktigt, den här stunden är så kort. Och vad vi gör med den har en ganska stor påverkan. Vi tackar dig, Herre, att du hjälper oss att se det. Hjälp oss att leva i ljuset av evigheten. Så att vi väljer, prioritera rätt, följa dig och göra det du har kallat oss till. Tack att var och en av oss får lov att upptäcka den kallelse du har lagt ner där vi finns. Öppna våra ögon så att vi kan se, Herre. Hjälp oss att vara närvarande i den här tiden och dra oss nära dig och nära varandra. Det ber vi om, Fader, i Jesu namn. Amen.